Välkomna tillbaka till en ny säsong av Gilla hästpodden. Podden där vi delar historier och magiska möten som visar hur hästar bidrar och gör skillnad. Denna säsong har möjliggjorts genom en rad fantastiska sponsorer. I detta avsnitt tackar vi speciellt ClearRound, Sveriges första miljöklassade hästlastbil. Och PlusLife, gratisappen som hjälper dig att hålla reda på allt i ditt privata liv. Och bakom poddmicken sitter som vanligt jag, Lisa Thorngren från Lära med hästar. Och idag fortsätter vi vår miniserie med Sven Forsling.
Vi samarbetar med ClearRound som säljer Sveriges första miljöklassade hästlastbilar. ClearRounds miljöhybrider går på biogas och fossilfri diesel, eller vanlig diesel om man vill det. Eftersom de är miljöklassade blir skatten endast 150 kronor i månaden. Mer info finns på clearround.se. Det här avsnittet presenteras i samarbete med PlusLife. PlusLife är en gratis app som samlar allt i ditt liv på ett ställe. Det är enkelt. Ta ett kort med mobilen, dela till PlusLife och skriv några rader så att du minns vad du vill komma ihåg. Nu kan du söka på allt du sparat i PlusLife. Till exempel stamtavlor, veterinärtider, kvitton eller försäkringsbrev för din häst. PlusLife gör ditt liv enklare. Ladda ner på App Store eller Google Play. thisplusLife.se. I'm riding clear clock into
your world. Då säger jag varmt välkomna tillbaka till Gilla hästpodden och den här poddserien där vi har den stora förmånen att få samtala med Sven Forsling. En stor idol för mig personligen, och jag tror väldigt många i den här branschen, om man nu får kalla det så, hästunderstödda insatser. Vi som tar hjälp av hästen för att på olika sätt stärka, utveckla, läka människor. Där är ju du en stor idol, Sven, så att vi är otroligt tacksamma för att få ha dig i vår podd.
Tack.
Och i första avsnittet så fokuserade vi ju på hästen och du blickade tillbaka lite, Sven, och pratade om din relation till hästen och hur du kom fram till att hästen faktiskt kunde vara en ganska bra kollega som terapeut och chefpsykolog. Och vi ska spinna vidare på det samtalet. Vi ska fokusera lite mer i det här avsnittet på Stall Frossabo, och just, du var inne på det förra avsnittet, men vad är det som är framgångsfaktorerna för en sån här verksamhet? Om vi nu tänker oss Stall Frossabo, som var ett av de första behandlingshemmen i Sverige. Du var ju tidigt ute. 1987 startade du igång Stall Frossabo. Och med facit i hand nu, vad var framgångsfaktorerna? För det har ju både beforskats och följts upp, som ni hörde i avsnittet. Har du någon lista, Sven, att dela med dig av?
Ja, så skulle jag starta om med Stall Frossabo nu. Eller någon sa mig, ja men nu du får chansen, du får köra. Eller till några som ville köra, vad skulle jag vilja trycka på? Alltså det är min erfarenhet, och då som forskare så vill, alltså du måste hålla en viss stringens. Och för mig är det min erfarenhet gäller just 24 timmars behandling, institutionsvård inom tvångsvården, den statliga tvångsvården. Det är den jag uttalar mig om. Och då skulle jag nog säga som första grej, allting är på riktigt. Allting är på riktigt. Det är alltså en riktig utbildning som leder till ett riktigt jobb. Och i det skulle jag vilja göra väldigt tydligt att jag lägger in ett eget val. Det här har då stött på mycket problem. Därför att tvångsvårdare, de är så inkörda på att de är ju där med tvång, och det gäller att hålla dem där också. Så man ska ju verkligen, det blir en väldig betoning på tvånget tills man har fullständig kontroll, och man blir alldeles jätterädd om någon sticker och rymmer eller så, därför att de ska vara på plats. Men har man en hel som statens institutionsstyrelse som ansvarar då för tvångsvården, ska vi säga kanske om 1000 ungdomar per år som passerar på något sätt. Man har alltså en total organisation. Då är det möjligt att stoppa in ett val. Och att det är viktigt att inte missa den chansen. Mm. Därför valet blir så symboliskt och så riktigt. Valet blir att du får själv tvingas att säga ja till någonting. Och annars tvångsbok går ju bara ut på att man säger nej, nej, jag vill inte, försvinn gubbjävel och så vidare. Nej, men det är jag. Du får säga jag själv. Och sen jag berättade om den här flickan som valde att jag hade ju aldrig stannat kvar för din skull, det var för hästens skull. Mm. Men det är bra, alltså man kan, det blir en frihet i det också. En frihet mellan dig själv som terapeut, personal, flickor och häst, att valet finns med i botten, för då finns ett ansvar som gör att man behöver inte hamna i den där gamla fällan att ja, men det är jag som bestämmer, nu får du lugna ner, nu är det jag som bestämmer. Det är egentligen inte så, vi bestämmer tillsammans. Så det är enorma vinster som, och det skulle jag inte välja bort på något sätt. Jag skulle säga nej, valet vill jag ha kvar. Det bygger ju på naturligtvis att man väljer, att det är ett val som gör att ungdomarna vill. Mm. För vill de inte, och det går tomt, då får ju andra institutioner överbelastas. Mm. Så att det är där det lägger. Men kan man hitta på ett val som ungdomarna väljer, då är det och det skulle jag göra. Jag skulle hålla
och
på valet.
Och vad var det som gjorde att man sa ja till Stallfrossabo?
Dels fick man lära om häst. Och man fick ansvar för en egen häst. Och sen var det begränsad tid också. Mm. Den hittade jag bara på från början. Jag tyckte 2 månader lät ganska mänskligt och bra. Mm. Så det är 2 månader som du säger ja till. Sen får du välja igen. Mm. Och de här 2, men oberoende av om du sen väljer att inte fortsätta, så är det så att det är en fördel med det här att det är uppdelat i kurser. Att klarar du av din först 2-månaderskurs, då får du papper på att du har gjort den här grundkursen på så och så många teoritimmar, så och så många praktiska timmar. Och det blir papper som är ordentligt undertecknat utav generaldirektör och utav mig. Och det är ett papper som du sen har glädje av vad du än gör i fortsättningen. För det är så i Sverige att det är väldigt bra papper på att man är klok. Och kan du visa sånt här papper så är det en merit du har. Va? Så att det är en vinst du gör även om du inte fortsätter.
Ja, jag tänker att många i den här målgruppen har ju kanske aldrig fått ett sånt här papper. Att man har
precis,
klarat någonting.
Just det. Och jag vet ju sen att man är en flicka som slutade ganska tidigt. Men hon fick jobb i ett trädgårdsmästeri. Därför att trädgårdsmästaren sa, ja men har du mockat skit och så här, så kan du väl klara lite blommor. Ja. Och det gjorde hon bra. Så att, nej men det är bra att få papper på att man är klok.
Ja men jättebra. Mm. Så första att ge ungdomarna eller den målgruppen man vänder sig till ett val.
Ett val, ja. Mm.
Och tacka ja. Och att det ska vara tillräckligt intressant att tacka ja.
Ja, och där får man använda fantasin då. Och då precis. Kanske inte bara lönar sig att säga att jo, men vi väljer här därför att folk ska hållas inlåsna. Det är väl bra att de är inlåsna. Mm. Nej, så att vi andra klarar oss. Ja, det duger inte som alternativ. Alltså. Nej, utan man får hitta på lite bättre än att bara låsa in, va?
Nummer två
då, jo då är det viktigt vad som händer när man för in hästen. Annars inom psykologin så talar man ju om parallellprocesser. Alltså det som händer i elevgruppen händer i personalgruppen och vice versa. Överföringar, motöverföringar är såna termer man använder. Men här blir det 3 parallellprocesser. Det är viktigt att eleverna har det bra. Och möts med respekt, det är viktigt att vi som personal har det bra och möts med respekt. Och det är viktigt att hästen har det bra och möts med respekt. Det blir alltså en parallellprocess som är för 3.
Och varför är det viktigt att få med hästen här?
Jo, därför att vad som är viktigt är i den här, de 3 parallellprocesserna, det är att alla är viktiga, alla är lika viktiga. Det betyder också att vi hjälps åt. Jag kommer även nu då, om jag skulle starta om Stallfrossabo, inte ha så mycket personal. Det får vara mycket personal om man känner att här har de verkligen mycket att göra och fyllas ut. Mm. Men det ska verkligen vara då, därför att annars det ska vara känslan av att vi jobbar tillsammans. Och det betyder att i den modellen så skulle ha även psykologen eller institutionschefen har på sig blåställ. Alltså man är med och jobbar med ungdomarna. Och vi behövs alla, även flickorna och hästarna och oss själva, för att få det här att fungera. Och då är det på riktigt. Och, men det är inte, det är lätt att säga det här med parallellprocess och att alla är viktiga. Men man måste också förstå att det kommer lägen där man blir synad. Menar man verkligen att alla är lika viktiga? Och då kan det vara lägen där, jag har ju många exempel, där vi hade en ung häst som jag hade själv fött upp och den var med i Frossabo som undervisningshäst. Men i ett tidigare läge så hade en travtränare som heter Stefan Hultman som är väldigt duktig och rolig att lyssna på. Han ska man lyssna på om man har chans och V75 eller ATG V75 och hästvän. Men han hade sett unghästen och ville köpa den. Men jag sa att nej, jag kan inte sälja för den här ska jag använda till stall Frossabo. Den här hästen hände väl olika ödna äventyr. Men då var det en flicka som sa, men till slut så fick jag dig att förstå att den här hästen ville inte tävla. Den här hästen ville vara ridhäst istället och bli bortskämd av mig. Och hon argumenterade alldeles rätt och bra, så det förblir en ridhäst. Mm. Och det var, det, alltså man måste beredd att ta sådana konsekvenser. Man kan inte bara säga ett och göra något annat. Och det är en sån här grundregel som jag skulle prata allmänt för tvångsvård av unga. Att, alltså du måste stå för det du säger. Du kan inte låtsas som att vi är lika viktiga allihopa. Ja, men då ska det vara det också. Mm. Och då kan det bli sådana konsekvenser. Och den hästen hade det bra, så det gjorde inte mig något. Men man får förstå att det ska inte bara bli snack. Alltså det ska vara på riktigt igen. Riktigt går igen.
Precis. Så tvåan, att det ska vara på riktigt.
Flickan ansvarar ju för sin häst. Även om jag som tränare naturligtvis finns längst bak. Och det vet hon ju om. Och det är inget. Men att hon ansvarar för sin häst. Men att man verkligen försöker lyssna på henne. Verkligen lyssna så att hon är med och tar hennes funderingar på riktigt allvar. Sen får man, då får man argumentera för och emot. Men det måste man se till tid att man lyssnar ordentligt. Och i det bevan så tycker jag också väldigt viktigt när jag då startar mitt nya stall Frossabo att jag håller fast vid det att det ska aldrig vara Allan. Alltså det ska, man har rätt att få vara rädd inför sin häst. Man ska inte säga att ta hästen ut, var lite sursk nu, eller var lite karakt eller tjejakt, inte vet jag om man kör för jord. Men att det får inte vara Allan. Det är helt rätt. Och det var så i början när jag startade Stall Frossabo, så var det fortfarande så att många flickor hade aldrig hästvana, aldrig haft hästvana. De hade haft någon bild av någon häst på väggen, men de hade ingen hästvana. Och jag vet i början, flickor, jag fick hålla flickan i ena hand och hästen i den andra. Men det var helt okej.
Okay. Mm. Ja, men det var väl halva grejen att få börja visa känslor, och tänker jag. Ja. Vilken viktig del i processen.
I processen, ja visst. Och där tycker jag med gott samvete kan säga att så var det verkligen. Det var inget konstigt i det, va? Och det skulle jag också vilja, för jag vet ju gamla flickor de pratar, och även när de var från ridskolor, hur tufft det kunde vara för dem alltså. Men det behöver man aldrig vara här. I'm riding clear clock into
your world. Vi samarbetar med ClearRound som säljer Sveriges första miljöklassade hästlastbilar. ClearRounds miljöhybrider går på biogas och fossilfri diesel, eller vanlig diesel om man vill det. Eftersom de är miljöklassade blir skatten endast 150 kronor i månaden. Mer info finns på clearround.se. Det här avsnittet presenteras i samarbete med PlusLife. PlusLife är en gratis app som samlar allt i ditt liv på ett ställe. Det är enkelt. Ta ett kort med mobilen, dela till PlusLife och skriv några rader så att du minns vad du vill komma ihåg. Nu kan du söka på allt du sparat i PlusLife. Till exempel stamtavlor, veterinärtider, kvitton eller försäkringsbrev för din häst. PlusLife gör ditt liv enklare. Ladda ner på App Store eller Google Play. thisplaslife.se. I'm riding clear clock into your
world. Ja, sen tycker jag också att jag skulle också hålla det där med säkerhetstänk då. Att det är viktigt. Och då, när man har ett stall då som vi hade, man kan köra in i en sida och köra ut på andra sidan. Men då vet jag av erfarenhet att köra ut går väl bra, men när man kommer in med en häst som kanske är lite varvad, det har hänt något under körturen, och så ska den in i stallet och så står andra hästar på gången, och då smäller det rätt som det är, va. Så att det här var livsviktigt att vi inte gick i den fällan. Då gjorde vi så att man kunde få köra ut ur stallet. Men när man kom in med hästen, då stannade man alltid utanför och spände av vagnen utanför. Och då ingick att en annan flicka alltid kom och hjälpte till. Mm. En höll hästen och en selade av.
Mm.
Och det här gick bra. Alltså där fick man vara stenhård i början, tydlig, va?
Mm.
Men sen funkar det enormt. Det funkar jättebra. För först nu självklart man stannar hästen. Någon kom ut och höll honom. Och det förebyggde säkert massor med olyckor.
Jo, för du sa ju det när vi hade lite paus här. Ja. Att det värsta som kunde hända dig. Och det här gäller ju mig också i min verksamhet. Och ja. Alla andra som har med djur eller hästar i sina verksamheter. Mm. Att det värsta som kan hända är att det sker en olycka.
Mm.
För jo, då precis. Blir man ju inte tagen på allvar alls.
Nej, precis. Och då skulle, tänkte jag för mig själv i alla fall att det skulle vara... Ja, jag skulle ändå veta att jag gjort det jag, så gott jag kunnat rakt igenom. Att varit noga med det här. Och sen naturligtvis att de hade hjälm på sig och sådana saker. Mm. Man höll tömmarna och så vidare. Men det var... Ja.
Säkerhetstänket. Ja, men jättebra att du tar upp det. För det här, och det handlar ju väldigt mycket om hästens välfärd.
Absolut.
Också.
Och det ger också hästen en... lugnare rytt, för att det där att stressa upp och vilja komma in, alltså det, ja, det är åt fel håll.
Mm.
så att, nej, det är viktigt, man får tänka på det.
Ja,
och
jättebra.
Följderna, precis som du säger, följderna kan bli enormt trista. Alltså.
Mm.
I början var det ju så att genomgående att jag körde tillsammans med flickan. Vi hade gemensamma träningsturer, man satt i vagnen efter hästen då. Och... I början var för att visa och köra, och sen fick flickan köra, då satt jag bredvid. Men det var en underbar miljö för samtal. Och det kunde vara en underbar miljö bara för att ha lugnt och skönt tillsammans. Men också att dela tankar och funderingar. Så att det skulle jag verkligen vilja hålla fast vid. Alltså att det var så att man som personal såg till att man hade ordentligt, att man körde med flickan i början.
Att det blev samtalsrummet.
Det blev samtalsrummet. Ja, och ja. Det blev ett samtalsrum som blev så enkelt och så naturligt. Mm. Så att, och det får man inte missa. Mm. Det vore, och tycka att det är väl inte så viktigt. Jo, det är viktigt.
Mm.
Och då kommer man in på nästa steg. Och det är att som terapeut så är du också lärare. Och det är en otroligt viktig roll. Jag undervisade, jag höll föreläsningar varje vecka. Och då fick flickorna lära sig att göra anteckningar. Och då hade de en egen pärm med plastfickor, så de gjorde sina egna anteckningar. Och där satt jag sen också in det här lösbladssystemet om alla ben och muskler och huvudtaget föredrag jag hade hållit. Eller vi plockat ut andra föredrag. Så de hade sin samlade kunskap i den här pärmen med plastfickor som man kunde ha med sig i stallet utan att smutsa ner det, så att säga. Man kunde bara torka av det.
Mm.
Och det var... Men i den här undervisningen så det var så många exempel på hur det kom upp material som annars aldrig hade kommit upp. Och du kunde ju själv liksom föra in materialet där man kunde jämföra kanske sig själv och hästen. Men jag hade en väldigt viktig spelregel, och den skulle jag ha nu också om jag skulle starta om. Och det var att jag ställde aldrig några frågor. Alltså det var oerhört viktigt. Så kan man tycka, vadå? Det är väl löjligt? Nej, det är inte löjligt, för många av de här flickorna var enormt skoltrötta. Och de hade blivit utsatta för det att, ja, hörde du vad jag sa förra gången? Du hör ju inte på, och så får man hela predikan över sig. De skulle aldrig behöva rädda att jag skulle säga, vad var det jag sa förra gången? Eller kom du ihåg vad det var? de skulle aldrig få några frågor. Och det gjorde jag tydligt för dem. Här är ju skillnad. Men ni får ställa hur många frågor på mig. Hur många som helst. Och det där, och jag tyckte det fungerade. Det var en bra liten tumregel i all sin enkelhet. Men den var viktig, kände jag. Så den skulle jag vilja ha med mig nu. Att jag inte ställer frågor.
Nej,
utan
jättebra.
De ställer frågorna. Men då, och då hade jag, då, jag tyckte jag... Alltså, jag kan ge ett exempel om du vill.
Mm-hmm.
Det var så att vi talade om skillnaden mellan att vara en jägare och vara ett bytesdjur. Och hur man också var utrustad fysiologiskt lite olika. Mm. Om man nu är bytesdjur som hästen är och en jägare som... Ja, vet jag, en tiger, en varg eller vad som helst. Eller människan.
Ja,
precis. Det säger flickorna själva sen. Jo, men alldeles rätt. Och då är det ju hur synen är uppbyggd på olika sätt. För ett bytesdjur gäller det att snabbt upptäcka faran. Så man snabbt kan dra därifrån. Medan för ett jägare så gäller det också att fokusera på den bytet, som man ser ordentligt. Så man, skärpan kommer vara olika mellan hur en häst ser och hur en jägare ser. Och då sa han, er häst suttit med er här så får ni, håll upp fingret nu, då ser ni. Ni kan dels ställa in er på att se fingret skarpt, eller också kan ni ställa in er på att se mig skarpt. Mm. Men ni kan ställa in synen, medans däremot hästen ser lite halvblarrigt både mig och fingret. Men den ser mig och ser fingret. Och det räcker för hästen, för då kan den snabbt... Aha, här kanske det är fara på färde. Och då gäller det att sticka och sticka snabbt. Mm. Och hästen har ju den fördelen att har han väl fått en slags 400 meters försprång, då är det inte många djur som tar honom alltså. Så att det är inte dumt alls. Mm. Men så hade er häst suttit med här, då hade han sett mig och fingret lite halvblarrigt. Så blev det en diskussion om vad är ett bytesdjur och vem är jägare. Och då vet jag att någon flicka jag sa det här med som du sa, att ja, vi människor är ju jägare då, va? Mm. Och ja, och då var någon flicka som fyllde, ja, och vi är de läskiga, va? Så det måste man ska verkligen vara rädd för alltså. Men då var det någon flicka som undrade, ja, men en liten häst eller ett litet barn, är det också jägare? Är inte de bytesdjur då? Och då blir frågan, när blir ett barn jägare och när blir ett barn ett bytesdjur? Mm. Vad är det alltså? Mm. Och den hängde i luften alltså. Så att det var, jag kommer ihåg att frågan hängde som i luftet. Ja, det är ju när ett litet barn kan ju inte vara jägare. Men när blir ett barn ett bytesdjur? Hur gammal är man då?
Ja.
Så det hängde och dallrade i luften och då var det så. Jag kommer ihåg, jag skrev ner det här sen, det är därför jag kommer ihåg det.
Ja.
Då sa jag någonting om att, jag tror mest mer för sig själv, att ja, de kanske aldrig, man kanske aldrig blir där och var bytesdjur, eller aldrig, jag sa någonting om aldrig.
Mm.
Och sen nästa dag, då skulle jag skulle köra med en flicka. Hon var väl där, hade väl varit där 3-4 månader och hon, jag kommer ihåg det som att hon log vänligt, men hon sa väldigt få ord, va. Jag visste ju aldrig riktigt vad hon riktigt tyckte, men hon var tillmötesgående och så. Och då sa hon till mig på morgonen, ja, men jag vill åka med dig idag. Ja, men då gör vi det. Och då har jag skrivit ner, då jag nästan, jag vill läsa det lilla som jag skrivit ner där, för att annars kommer jag ihåg det så dåligt.
Ja, men det får du jättegärna göra.
Ja.
Ja. Och då läser ju du ur den här boken. Vi kan ju bara säga titeln på den.
Ja, nu är den här då, Hästen och mänskliga hälsan.
Precis. Väldigt bra bok för övrigt. Boktips till er lyssnare.
Och då säger flickan så här, då åker vi. Och sen plötsligt så börjar hon prata. Hon har knappast sagt någonting tidigare.
Mm.
Jag har tänkt hela natten på det där vi pratade om igår, säger hon. Jag kanske inte håller på att bli tok i alla fall. Jag kanske bara håller på att sluta upp med att vara ett bytesdjur. Du förstår att jag kan plötsligt känna en sån läskig, stark ilska och hat. Det bara kommer över mig. Oftast är det bara någon tanke och plötsligt blir jag som vansinne. Först känns det nästan bara Skönt, verkligen. Ingen ska få sätta sig på mig. Jag ska ge igen. Gammal rädsla är som bortlåst. Här kommer jag. Men inom mig blir jag sedan skitskaj. Vad håller jag på med? Vem tror jag att jag är? Jag har alltid bara att vilja gömma mig. Försvinna bort liksom. Inte klarar jag det här. Jag fick mycket stryk när jag var liten. Jag var verkligen ett bytesdjur. Vill ett bytesdjur ta sitt liv? Tror att det är så? Jag tror att det kan vara så. När jag var liten ville jag bara försvinna. Det gjorde för ont. Det kan väl göra för ont för ett bytesdjur. Men menar du att det också kan göra ont för en jägare? Var det så du menade att vi både är bytesdjur och jägare? Jägare är också rädd. Och ett bytesdjur kan också vara modigt. Var det så du menade? Att man kan vara flera saker samtidigt och ändå inte vara galen. Alltså, det berättar lite om den kaos som vissa ungdomar hamnar i alltså. Oh. Och som är svår att uttrycka, och då plötsligt kan de uttrycka det.
Oh.
Alltså, det är ju en gudagåva att få och få möta det sen. Och det blir en helt annan samtal, en helt annan, relation.
Oh.
Så att ja, så det är viktigt, som jag skulle ha kvar det att
ja, men jag som terapeut var exempel. Lärare,
det var väl kanske något av det som gav mig väldigt mycket och gav mig kanske mest ibland. I'm riding clear clock into your world. Jag hade ju en ritual för examen, en examensritual. Och den skulle jag verkligen vilja hålla fast vid. Alltså, för den var värdefull i sig. Den kan väl tycka sig av lite pjoltigt och så vidare. Nej, det var på riktigt. Och det var att när en flicka hade sin examen, det var efter två månader, fyra månader, efter varje sån här prov, då hissade jag flaggan. Flaggan skulle hissas. Och frågorna kom från huvudkontoret och sen från SIS skickade ut det till mig. Så det kom ett kuvert då med frågorna som jag spettrade upp. Och så flickan fick satt i klubbrummet. Och jag hälsade henne välkommen nu till sitt examensprov. Och så gick jag igenom frågorna med henne om det var något hon ville undra. Så, och sen fick hon då svara på frågorna och skriftligt svara dem. Men samtidigt så bjöd jag in. Om det fanns föräldrar så jag tar chansen nu. Nu har ni chans att få vara med på en examen som er dotter tar. Och det vet jag att många gånger fanns ju egentligen inga föräldrar som var. Men jag lyckas övertala, jag vet någon pappa som egentligen var väl ganska illa där han rakt igenom. Men han var ju så stolt att ta sig dit. Och han var så lycklig efteråt att han fick se sin dotter. Ja, för vad som hände var efter provet då så sa jag att ja, nu går vi ner och äter lunch. Och efter lunchen, då kommer jag berätta hur det har gått på provet. Jag höll ut det lite grann för att det skulle. De riktiga prov vet man aldrig på direkten då. Så att så var det var lite allvar i det hela. Och så åt vi lunchen då. Och sen så klackade jag glaset och sen så skulle jag meddela resultatet. Och då höll jag också ett litet tal. Alltså det var inga märkvärdiga tal, man kan se det på den här filmen. Jag berättar lite grann, alltså fram personligt för flickan. Och sen så berättar jag resultatet och sen så flaggan är hissad och sen applåderar alla. Och sen har vi en specialgjord tårta med när flickan själv på ställa färgen och det var alltid hästens namn och så någon färg och sådär. Och så åt vi den då. Och det var inga märkvärdigheter, men det var så viktigt.
Mm.
Alltså det är verkligen, för ofta de här ungdomarna har haft det så risigt som de har haft det. Och så försöka hålla ordning på tillvaron. Att det oftast rusar man bara igenom. Man har skygglapparna på och man knappt ihåg det efteråt. Men här var verkligen någon tanke av att nu slappnar vi av. Nu tar vi av oss skygglapparna. Nu sitter vi här och njuter av att du har gjort en riktigt bra prestation.
Ja.
Och det kan man också se i den här filmen. Man applåderade, det var helt naturligt. Men det var viktigt.
Ja.
Och jag tror också för vissa föräldrar var väldigt roligt. De var väldigt stolta. Men även socialassistent var medbjudna. Alltså de som hade intresse för flickan var ju medbjudna och satt där. Och det skulle jag vilja absolut hålla kvar i. Och det jag skulle vilja säga till de som tog över sen. Eller skulle köra det här nu då. Det var att. Ni måste se till att ni följer ritualen. Mm. Man får inte som det blev ibland, någon sa, ja men det är så dåligt väder, inte om Sven, du behöver inte gå ut och hissa flaggan. Nej, sa jag, jo, flaggan ska hissas, varje flicka ska få sin hast. Alltså det, man får inte bryta det, för att det kan bli en enorm ledsnad av att, vad då fick inte jag flaggan hissa? Alltså det, där får, det har med allvar och respekt för flickan att göra. Ja. Så det får man inte bryta.
Ja, jättebra. Och det är faktiskt någonting som jag själv också har tagit med mig väldigt mycket från vårt förra samtal. Ja. Så att när mina elever då, som har gått mina lära med hästar-program, tar examen, så har vi... Jag köper en sån här som ser ut som en champagneflaska, fast det är mousserande äppeldryck eller någonting.
Vad härligt.
Och så har vi riktiga champagneglas. Jag har guld, alltså hästskor som jag har sprayat i guld som de får. Och riktiga diplom. Och ja, men att det ska vara väldigt, det ska vara speciellt.
Ja, precis.
Och det är otroligt uppskattat. Och som jag var inne på innan, att många av de här, i just den här målgruppen vi pratar om, de kanske aldrig har fått fira någonting.
Nej, nej, precis. De har ju aldrig fått vara duktiga egentligen, några. Eller få visa för sina föräldrar att jag kan något. Eller...
Nej.
Nej, visst. Men, nej, men vad härligt. Jo, precis. Mm. Det är precis samma tankar.
Ja.
Det jag snubblade över, fast det var näst på slutet. Det var, som jag sen skulle göra nu ifall jag skulle starta ett nytt Salfrossabo. Det är att jag kom på... Det var någon flicka jag skulle hålla tal för, och så plötsligt blev det som att jag låtsas som jag hade pratat med hennes häst. Och då kunde ju hästen säga något roligt och kommentera henne eller något. Man kunde även skämta något om hon gjorde något tokigt. Men det var kärleksfullt, va? Mm. Och jag tänkte inte mer på det, jag gjorde det. Men sen nästa flicka jag höll tal för, då såg jag att hon såg ut som ett åskmoln efteråt. Jag undrar, vad jag nu gjort för fel? Så jag tog en avsides och sa, jag ser att du inte är riktigt glad. Det var ett jättefint prov du gjorde. Vad var det som blev fel? Men du pratar ju inte med min häst.
Ja.
Nej, och sen dess gjorde jag det.
Ja.
Och det visade sig att det var ett underbart sätt. Att, att hon var så lycklig över att hästen kunde, och då hästen kunde säga både ros och ris, fast på mer värme. Va? Så att det var... Så det, skulle jag fortsätta och hålla ifall jag nu skulle starta ett nytt Stalfrossabo. För i all sin enkelhet var det viktigt. Alltså.
Ja.
Sen gjorde vi utlandsresor varje år. Och det var för att jag kände att, alltså en del av de här flickorna, de var ju lite, det fanns fattigflickor. Alltså flickor som hade ganska fattigt hemifrån då. Så att åka utomlands och göra något sånt, det var liksom inget, det fanns egentligen inga alternativ för dem. Och jag vet i början, vi kunde ha flickor som plockade med sig mat hem till helgerna om de skulle åka hem. Just för att de hade så fattigt hemma så de fick sno från vårt kök tills jag märkte det. Och sen fick det vara helt öppet då. Så vi behövde aldrig låsa köket. De fick plocka med sig när de skulle åka hem, så det var inget mer med det. Men då tänkte jag också att det vore ju, förutom att man blir ännu mer sammansvetsad som grupp, att vi med hästen gör en utlandsresa och åker ut och tävlar helt enkelt.
Mm.
Så att alla de här 10 åren, varje år så gjorde jag en utlandsresa. Och de 3-4 första hade vi hästarna med. Vi var hästar till England och vi var hästar till Holland och tävlade. Och Danmark 2 gånger och tävlade. Sen blev det... Det var svårt. Det blev så väldigt... program då för mycket, så vi var ju i Frankrike 2 gånger och jag hade ju kontakt med Sören Nordin. Han hade en son som var travtränare i Paris, och Ulf hette han. Så att när vi kom dit så togs vi om hand, vi fick vara med i VIP-rummen och vi fick vara lite fina och flotta, och det var jätteroligt för flickorna. Och då vet jag en flicka, hon var väl, ja, hon hade ringa både här och där och var väl inte så mycket för att klä upp sig riktigt. Då. Men och då sa Ulf Nordin till mig, jag är ledsen, men du ska hon in i det här VIP-rummet. Då måste hon ha en klänning på sig. Ja. Och jag är ledsen, sa, men det går inte, jag kan inte. Nej, men sa jag, men jag kan vara ensam igen. Vi är ju kvar hemma då, om hon, det gör ju ingenting. Ja, men de andra får ju komma in. Men då den flickan som kom i en klänning som hon fick låna någon, det var ju det. Och så kunde vi, ja men det blir nog helt annat sätt hur man är ihop, va. Men man fick skämmas bort, man fick vara lite märkvärdig. Och de här studiebesöken vi gick på så togs vi väldigt väl om hand.
Mm.
Men det var jobbigt, man sa, det var ingen sån här lyxresa utan vi var uppe tidigt och sent på kvällen.
Mm.
Men det var så bra, va. Mm. Och då fick jag sen efteråt speglingar som jag inte alls hade tänkt på. Men det var Margareta Håkansson då som forskar som du känner igen. Och hon sa till mig att, nej men hon sa, förstod du inte vilken bra terapeutisk grej du gjorde med de här resorna? Ja, sa jag, det vet jag inte, jag kanske missar massor, sa jag då. Jo, men du gjorde någonting som, det finns forskning som visar att du riskerade någonting för flickornas skull. Därför att när du åkte iväg så var det, när flickorna kom utanför Sveriges gräns, då var du egentligen olaglig. För då kunde inte du efterlysa flickorna, för de var tvångsomtagna. Och det gällde inte när du lämnade Sveriges gräns. Mm. Så flickorna visste egentligen att de kunde sticka i Paris eller Rom eller var vi nu var. Va? Det var ingen, jag kunde inte efterlysa dem då.
Nej.
Men jag behövde aldrig tänka så, för jag tänkte aldrig så, för det var aldrig någon sån risk. Alltså det var ju det som var för oss på parallellprocesserna.
Mm.
Vi var ju ett gäng och hjälpte varann, va? Så det blev aldrig, men hon menar att det där kommer spelade in. Det kanske det hade att göra, men jag skulle fortfarande göra samma sak.
Ja.
Men jag skulle, även då på den tiden var jag tydlig med att säga, jag gör det inte här för att spela Allan och visa, titta på Starfrossabo kan vi åka utomlands och det är vi inte rädda för. Nej, jag var inte rädd, men hade jag varit rädd och tyckt att elevgruppen, det här klarar vi inte av, då hade jag inte åkt.
Nej.
Det vet jag att det var det är, men det jag behövde aldrig.
Nej.
10 år så åkte vi och det var ju fantastiska event.
Wow. Ja. Men det byggde väl också på, antar jag, att du hade ett stort nätverk, alltså med personer som kunde ta emot er.
Ja, just det. Ja. Och, men det, och det hade jag ju fått, och dels hade jag en amerikanska tränare, han kände ju folk. Sören Nordin blev ju en personlig vän och han hade ju kontakter i hela Europa och var ju högaktad, så att säga. Så kom vi som representanter för, han var ju som gudfader för vår verksamhet.
Mm.
Så när din är vår gudfader, ja, då öppnades dörrarna.
Ja.
Så att, och då är det härligt att ta med sig. Och flickorna fick vara med om
ja,
det
men precis.
Och sen även, vi hade då för att gällde att komma ner till Europa. Vi åkte den här gamla bussen. Och då kom man till Rødby som ligger och så, i Danmark. Så tar man båten över till Puttgarden, så kom man till Tyskland. Så man är inne i Europa.
Mm.
Och då passade det så bra om vi kunde, när vi kom till Rødby, kunde ta in på vandrarhemmet där och sova några timmar innan tidiga båten gick på nästa dag.
Mm.
Första gången fick jag prata till med det och sa, skulle ni inte, ja men då, ni kommer och klampar och nej, vi är tysta som möss. Ja, jo men vad nu, Danmark och Sverige, vi ska väl hålla ihop. Jag skämtar lite, ja okej då för den här gången, men är jag får några klagomål, då vet jag att det är sista gången. Och så åkte vi dit och vi smög in och vi kom sent vid 11, för det gällde att ta sig dit ner. Och vi alla smög sig in och vi sov och sen var vi uppe redan vid 5 och så väg till båten. Och nästa år, för det var ju den resan vi gjorde, alltså ner till Europa. Vi var ju där olika länder i Europa och gjorde studiebesök med hästar. Då sa de, nej men det gick ju så bra, nej ni är välkomna. Och sista gången när vi kom där hade vi gjort smörgåsar åt oss också. Ja, men det var, alltså, jag bevisar hur fint det var. Och det var ju roligt för flickorna också.
Ja.
Och det var inte, det var inga sådana lyxresor där de skulle ligga och sova och slappa. Utan det var tidigt upp och tidigt sent i säng. Men...
Så någon typ av sammansvetsande aktivitet.
Ja, och, precis. Och man behöver ju inte vara så drastisk då som jag var då. Jag brydde mig inte om, man inbillade mamma säkert kunde, om man var ute i god tid, söka om något tillstånd eller att man fick rätten att åka ut, det kan hända.
Ja.
Men jag orkade inte, gills inte det, för jag tyckte det behövdes inte.
Nej.
Och jag är rädd för att det kanske har tagit ett år innan man fått den där tillståndet. Så att jag, men det skulle man ju kunna göra i så fall om man är orolig för det. De behöver inte ha det plusset som jag fick kanske extra gratis då, bara för att jag riskerade mest jobb, så att säga. I'm riding clear clock into your world. Men det sista jag hade på listan, och det tycker jag också väldigt, väldigt viktigt. Och det skulle jag vilja att det var även på det Stallfrossabo som jag startade igen nu. det var nämligen att när man har en sån här 24 timmars terapi där man jobbar med hästar, och man vet ju att flickorna många gånger kommer från hemmiljöer som är väldigt slitsamma. De har verkligen fått mycket stryk och hur de får att landa i det här. Och jag tycker ju då att samspelet med hästen har gett dem en styrka. Hästen har sett dem som vittne, hästen har sett dem som... Jag har gett dem självkänsla och så vidare. Så att det är... Men det är också så mycket glädje. Det är så mycket skratt. Alltså det är... Egentligen om man skulle spela in en hel dag så är det mest skratt alltså. Mm. Och det glömmer man bort. Alltså, detta är, och jag kommer ihåg, och det skulle jag skrivit ner någonstans. Vi hade någon sån här, oftast jag föreläsning, kanske vi tar en kopp kaffe och så ska man gå ner sen då dagen är slut. Va? Och då var det någon flicka som sa, men det, vi har haft studiebesök här, och det var väl en vanlig studiebesök, inte någon tidning eller press, tv. Och ibland får man känsla av att de tror att hästar är dumma, sa hon. Men alltså hästar är ju jättesmarta. Hästar får en ju att alltid bli glad. Ja. Och det, man får inte glömma det. Alltså det är en slags glädje, en otrolig glädje i det. Och de gav väl andra exempel på när man blir extra glad. Då var väl någon hästen kände igen en och gnäggade eller något sånt. Men just det här att hästen gör en, får en att bli glad.
Mm.
Och det skulle jag verkligen vilja ha. Understryka, ha med då i det här Stallfrossabo jag startar. Jag startar om.
Vilken bra sammanfattning. Och här har vi ju en checklista då för
checklista.
Alla som sitter hemma och tänker att nu ska jag starta upp en verksamhet liknande Stallfrossabo. Ja. Eller något annat som inkluderar hästar. Ja. Mycket bra. Det jag funderar på när vi sitter och pratar här är det någonting du skulle tagit bort? Någonting som du hade med på Stall Frossabo som du känner att nej, i version 2.0 av Frossabo skulle jag inte gjort så här.
Jag skulle ju tycka eller tro, då vilja tro att jag var oändligt mycket mer modigare i den här andra versionen vi pratar om nu än jag var då. För jag tyckte att jag oroades mig. Alltså, jag höll ju... styrmin och störskmin, och jag fick ju ständiga diskussioner med övriga institutionsstyrelsepersonal som inte riktigt förstod vad jag höll på med och så här. Men jag hade hela tiden en rädsla av att det kommer spricka alltså, och då kommer allting försvinna, allting förstöras, och jag tyckte det var så oändligt bra, så viktigt det här, va. Och jag tror att jag fegade ut många gånger. Jag skulle ha pratat mycket, mycket mer om det jag gör nu. Mm. Nämligen att säga att tar man och förstår att man är beredd att satsa någonting på de här ungdomarna. Och inte bara bla bla, utan på riktigt. Att de är värda att få en satsning. Så när jag då lite skämtsamt säger att ja, men då får skattepengar till att varje ungdom får ansvara för en häst i 1,5 till 2 år.
Mm.
Så är det... Det är bra pengar, det är riktigt gjort. Och det är...
Ja, men att tro mer på sig själv och sin idé.
Precis. Ja, precis. Och att... Och då hade jag på ett annat sätt kunnat hålla fram det här med... Också det jag var inne på lite nu, hur... Jag blev så förundrad över vad relationen mellan en flicka och en häst.
Mm.
Flickan... Jag hörde ju dem säga redan från början, och jag hör mig säga i tv att ja, men flickorna tyckte nästan att de kunde prata med en häst. Men som vi kanske pratar i skarven här, eller också pratar jag inte om, jag kommer inte ihåg. Men det där kunde även gälla mig själv, att jag hade ju ögonblick där jag tyckte hade jag någon häst som hade varit min häst tillbaka i tiden.
Mm.
Där jag upplevde egentligen det flickorna upplevde, att det var ju nästan så jag kunde tala med hästen. I och med att det var mitt häst, mitt ansvar hela tiden. Det fördjupade relationen.
Mm.
Och det skulle jag kunna ha hållit fram mycket tydligare. Att det här är viktigt, det är en fördjupning. Och den fördjupningen är värd att betala för. För det gör att även de mest störda, splittrade, nerkuvade, sabbade ungdomar får chansen att samla ihop sig.
Mm.
Därför då, men det kanske vi ska ta i sista podden, nämner det här med... Hur man hanterar detta att man är en ensam människa. För det är vi ju.
Mm.
Vi är ju helt ensamma i vår egen värld. Mm. Och hur man då klarar av när den världen bara är kaos och omvärlden är kaos. Hur överlever man då? Det får man väl ta sista podden då, eller?
Det tycker jag låter jättebra, Sven. Mycket bra övergång och avslut på andra avsnittet med Sven och vår poddserie om Sven Forsling. Tack snälla Sven.
Ja,
fortsätter vi i del 3.
Den här poddserien presenteras av Gilla Häst och Lära med hästar. Right.